Från glädje till lite mer allvarsam som Stina inledde gudstjänsten med idag, så är det ju ett mörker över den här texten, men som blir ljus av det hela. Från Markus evangeliet, och ni som vill och orka stå upp så får ni göra det. När de kom tillbaka till lärjungarna fann det mycket folk omkring dem och de skriftlärda som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps de av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade: "Vad är det ni diskuterar, mästare?" svarade en av dem i mängden. "Jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var det en faller över honom kastar det omkull honom, och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, och det kunde inte." Han sade: "Detta släkte som inte vill tro, hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom." Det kom fram med pojken, och när han fick se Jesus började anden genast slita i honom så att han föll omkull och vältrade sig på marken med fradga kring munnen. Jesus frågade hans far: "Hur länge har det varit så här med honom?" Fadern svarade: "Sedan han var liten, och ofta har anden kastat honom både i eld och i vatten och tagit livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan." Jesus sade: "Om jag kan, allt är möjligt för den som tror." Då ropade pojkens far: "Jag tror, hjälp mig och otro." När Jesus såg att folk strömmade till sade han strängt till det orena anden: "Du stumma och döva ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka." Den gav till ett skrik och ryckte och slet i pojken och for så ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sade att han är död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp. Och han steg upp. När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade de: "Varför kunde inte vi driva ut den?" Han svarade: "Den sorten kan bara drivas ut med bön." Sedan gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sade: "Människosonen ska överlämnas i människors händer, och det kommer att döda honom, och 3 dagar efter sin död ska han uppstå." Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga.
Kaffe på trappen. Solens strålar värmer i ansiktet. Tinar upp det inre som vart fruset. Våren har återvänt. Livet har återvänt. Och talgoxarna sjunger till Guds ära. Så plingar det till i fickan. Jag tar upp mobilen. En notis. Berättar att bomber har fallit. Någonstans långt borta. Med fasa hade jag reagerat för några år sedan. Men nu kan jag inte ens ta in. Det är så mycket som händer hela tiden i världen runt omkring. Floden av elände svämmar över en. Så jag lägger ner min mobil och vinkar till grannen som precis har stannat till. Vi börjar prata. Hur ska det bli med allt? Vad ska det bli av den här världen? Och samtidigt, ljuset som skiner, livet som återvänder. Och jag vill säga det, att ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Även fast det verkar så. Idag är temat kampen mot ondskan. Stora ord som man nästan bävar inför. Det blir väldigt så här tungt på ens axlar när man läser den rubriken. Det är ju oövervinneligt svårt om man tar det till sig själv. Men det finns ju en annan som är huvudperson. Det är inte jag, eller hur? Det är ju Jesus. Jesus som för kampen. Och vi går till texten. För att sätta den lite i sitt sammanhang, så precis innan dagens text då, så har Petrus, Jakob och Johannes varit med Jesus på förklaringsberget. Och där har han förvandlats inför dem i himmelsk glans. Och även Mose och Elia, alltså folkets profeter, har kommit dit. Och liksom knyter ihop det, jag tänker, det gamla förbundet med det nya, med Jesus som nu har kommit. Och lärjungarna, de vill ju stanna kvar där uppe på berget. De vill bygga hyddor. Det är så härligt att vara där uppe. Men de måste vandra neråt. Vandra ner från berget, ner till dalen. Och när de nu har vandrat ner till dalen, så möts de av en helt annan verklighet än där de just har fått uppleva. Det är argumentationer, det är kaos, det är gräl. Och det är en pappa som är helt förtvivlad. En pappa i sin djupaste nöd. Som vädjar för sitt barns liv. Och vilken bild av den kristna tillvaron, tänker jag. Vi vill så gärna stanna i ljuset på toppen av berget. När fåglarna kvittrar och Jesus känns nära. Men kampen mot det onda och mot mörkret, det utspelar sig nere i dalen. I vardagen. I sjukdomen. I konflikterna med nära och kära som man har hamnat i igen fast man inte ville. I vårt självtvivel. I de här inre oläkta såren som vi bär på. I maktlösheten inför världens alla svårigheter och hemskheter. I stressen över att hinna med allt det där vi vill hinna med. I det som splittrar oss från att leva helhjärtat. Med det livet som vi vill leva. Lärjungarna som redan är på plats i kaoset, de har försökt. De har försökt driva ut den här stumma anden som det står, men misslyckats. Och man kan fundera på hur det kändes för dem. De hade ju fått fullmakt tidigare i evangeliet att göra det här. Och sen, nu går det inte när det väl gäller. Och man kan fundera på hur det känns för pappan. Han som ändå har orkat försöka den här sista gången. Tagit steget, tagit med pojken. Hoppas. Och så händer ingenting i mötet med lärjungarna. Vilken besvikelse. Och så kommer Jesus där, gående ner för berget. Ner i dalen. In i verkligheten. Och möter pappan i hans förtvivlan. den där pappan som hade gjort allt. Och pappans förtvivlan är total när han säger till Jesus: men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Och det här ommet, det är ju en del av vårt mänskliga villkor på något sätt. Vi lever ofta i ett om. Vi hoppas, vi vill tro, men vi vågar inte riktigt lita på att det onda kan besegras. Att Gud verkligen hör och svarar på bön. Att det kan bli bättre. Men Jesus svarar med en så klar och tydlig, rak röst: om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Och ibland så tänker jag att vi läser den här texten och tänker att det handlar om mig då. Allt är möjligt för den som tror. Men jag tänker att det är Jesus det handlar om. Det är Jesu kraft och tro det hänger på. Faderns reaktion på det här då är ett av de mest befriande ögonblicken i hela Bibeln. Den mest ärliga bönen. Jag tror, hjälp min otro. Här ser vi den här kampen som finns inom, jag tänker, alla oss människor. När vi kämpar mot det onda så existerar både tro och tvivel samtidigt. Vi lever ofta i det här både och, eller om. Och genom livet så inser vi att tron inte är prestation eller en bergfast känsla. Den innehåller även tvivel. Och tron är att klamra sig fast, komma till Jesus även när man tvivlar. Att inte stänga ute honom. Utan att säga: jag tror. Eller kanske: jag vill tro. Men du ser att jag tvivlar. Hjälp min otro. Det är där man måste börja. I den ärligheten som pappan visar. Och Jesus förkastar ju inte mannen för hans till synes bristande tro. Utan han möter honom i hans ärlighet. Och så är det för oss också. Han förkastar inte oss. Utan han vill ta emot oss i när vi är ärliga. Vi behöver inte låtsas att allting är bra för Jesus. Vi kan vara lika ärliga som mannen, pappan, var. Och när Jesus befaller den här anden att fara ut ur pojken så sker ju någonting dramatiskt. Pojken får ett våldsamt anfall och det står att han faller ner livlös. Det ser ut som att det onda har vunnit kampen. Och det här säger någonting viktigt om kampen mot ondskan. Att det är som mest högljutt precis innan det förlorar. Att mörkret är som mörkast när det vet att dess tid är ute. Som när Jesus dog på korset och det blev solförmörkelse och det blev jordbävning. Och det verkligen såg ut som att ondskan hade vunnit, att allt hopp var ute. Och det krävs uthållighet för att inte ge upp innan genombrottet sker. För det är som mörkast innan gryningen. Men så kan vi ändå ana soluppgången. Att våren återvänder. Att livet återvänder. Jesus tar pojkens hand och reser honom upp. Och han får gå hem. Och det här ger en försmak av uppståndelsen. som en dag väntar oss alla för att Jesus har gått före. Och när lärjungarna sen frågar varför de hade misslyckats, då svarar Jesus att den sorten kan bara drivas ut med bön. Och vad betyder då det? Kampen mot ondska, det handlar inte om teknik eller viljestyrka eller att tänka positivt. Lita på vår egen förmåga. Gör det här och det här och det här och det här. Då kommer du lyckas. Be på rätt sätt. Eller vad det nu kan vara. Problemet var kanske att de lärjungarna hade börjat lita på sin egen rutin och kraft och förmåga. Snarare än att gå till källan, Gud Fader, i bön. Bön handlar om beroende. Och Jesus är det främsta exemplet på det. Jag tänker det därför att han säger den sorten kan bara drivas ut med bön. För att han var alltid i kontakt med Fadern. Och andens kraft verkade i Jesus. Jesus var alltid beroende. Han handlade ju inte av sig själv. Och bön för oss här och nu, det kan vara att erkänna att vi kan inte allt själva. Att säga, jag behöver dig Gud. Att visa sitt beroende. Och genom bönen så kan vi öppna oss för Guds kraft. Som vill verka genom vår svaghet. Inte genom vår perfektion på något sätt. Utan att vi är svaga, bristfälliga människor. Där vill Gud möta oss. Och lyfta oss upp. Och nu är vi ju inne i fastan. Och precis som bönen är även fastan. Att kanske avstå från någonting. För att ge plats åt något annat. Plats för tid med Gud. Det är också ett sätt att erkänna sitt beroende. Jag klarar inte det här själv. Jag behöver dig Gud. Texten den avslutas med att Jesus för andra gången talar om sitt lidande och sin död. Och det kan verka lite konstigt mitt i segern över den här anden och pojken som fick sitt liv tillbaka. Så börjar Jesus tala om att han själv ska bli utelämnad och dödad. Men det här den slutgiltiga segern vinns. Inte genom att Jesus undviker mörkret, utan att han går rakt in i mörkret. Han dör och uppstår. Och vår kamp mot det onda i våra liv, den är redan vunnen på korset. Och även om vi fortfarande befinner oss nere i dalen där striderna rasar, även när det känns som mörkast, och även de strider som vi inte vinner, så finns Jesus där och vill lysa in med sitt ljus och påminna dig om att jag har gått före. Jag är med dig. Lita på mig. Jag har all makt i min hand. Jesus har redan vunnit kampen en gång där på korset. Han har tagit all synd, all smärta, allt som är hemskt har han tagit på sig. Ondskan är besegrad. Men den låter som högst när den vet att loppet är kört. Det är som mörkast innan gryningen. Och under tiden så får vi klamra oss fast vid Jesus, som har all makt i sin hand och som vill ge dig kraft att fortsätta. Han som ständigt ber för oss inför Fadern. Som tar emot oss både i tro och tvivel. Som vi kan vara helt ärliga med. Han som har gått in i död för att kunna bära oss i vår nöd. Och nu så ska vi snart få lyssna till en sång av Jesper och Johanna. Men innan det så ska vi göra något som vi inte gör så ofta i den här församlingen. Vi ska faktiskt ta några minuter i tystnad. Och jag tänker att om du vill så kan du säga till Gud: här är jag, både med min tro och med mitt tvivel. Jag tror, hjälp min otro. Och det räcker för att Jesus ska ta din hand. För han vill möta dig där du är. Och innan vi gör det så vill jag bara be. Tack käre Fader för att vi får komma till dig precis som vi är. Världen, det är så svårt att sätta ord på. Bönen, när det är så hemskt där ute i världen. Och det kan kännas så svårt i våra liv. Du vet vad vi bär på. Vilka människor vi bär på. Du ser all vår glädje och all vår nöd. Och tack för att du vill möta oss där vi är just nu. Vi kan inte vara någon annanstans, utan vi är här. Så hjälp oss att våga vara ärliga, Gud. Och säga som det är till dig. Jag tror, jag vill tro. Jag kanske inte ens vill tro, men här är jag. Du hjälp mig i mitt tvivel. Tack Jesus för att du har allt i din hand och att du har gått före oss. Så att vi får bara lita på att du är med. Även när det känns som mörkast där ute. Amen.